Spelsnack avsnitt 547. Och idag är jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Det var idag jag insåg varför Steam heter Steam. För att Valve gjorde det. Ja. Du vet Valve och det kommer ut ånga ur en... Vad är svenska för Valve? Är det typ...
Valve?
Ja, kallas det Valve?
Jag vet inte. Vad svårt det blev helt plötsligt. Valve.
Valve svenska.
Att det är typ en... Alltså, det
ventil.
Jag tänker typ det Valve ser som typ Valve. Är inte det själva det här hjulet, eller? Eller det kanske det
jo,
som...
Jo, det man skruvar på liksom. Ja. Alltså.
Fast i och för sig, man öppnar en ventil. Man öppnar ett valv. Eller ventil.
Ja. Så det är därför... Alltså, jag har aldrig tänkt på varför Steam heter Steam.
Jag har aldrig tänkt på det heller. Intressant.
Ja.
Jag har ju bråkat lite med Steam. Eller ja, egentligen inte Steams fel, det är PlayStations fel. Men jag köpte ju den här adaptern till PlayStation VR 2 för att kunna använda på PC så att jag äntligen skulle kunna få spela Half-Life Alyx.
Ja,
eftersom,
hur är det gott?
Dåligt. Eftersom Sony inte vill betala för att Valve ska porta till PlayStation VR 2 på PlayStation 5. Och jag har ju liksom kollat upp så här...
Conjecture.
Jag har ju kollat upp så här recommended specs så att jag borde kunna spela Half-Life Alyx. Och min dator är också så här minimum specs på att kunna använda PSVR 2. Okay. Men det funkar inte. Så det jag kan använda till min PSVR 2, det har det som liksom en second screen till min dator. Så jag kan inte spela spel med den. På grund av att... För att jag har ett 1080 grafikkort.
Mm.
Och det ska funka. Men jag köpte min dator 2017. Och det finns någon teknologi som Nvidia började med 2018. Som heter Turing någonting någonting. Vilket de 1080-korten som kom då har den. Men mitt har inte det. Eller det är det i alla fall att kunna utröna varför det inte funkar för mig.
Nej, varför att, man ska spela på datorn.
Så att jag har... För att det som händer är att mitt grafikkort kan inte känna av... headsetet som en liksom typ spelmonitor nästan. Eller Steam VR-appen får inte tag i den. Så det står liksom att du... För att det finns ett... Det är inte HDMI-porten utan det är PC-någonting-porten. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är liksom PC-display-port typ. Som ser lite annorlunda ut. Och den måste man ha så här 1.4-port. Och jag tror att min har inte det. Men det fanns drivrutiner på Nvidias sida så jag kunde upp... Så att man liksom kunde ladda ner dem så skulle det funka. Men jag tror liksom att det är typ kört för mitt grafikkort för jag tror att det är liksom en generation för gammalt. Så att om jag ska spela Half-Life Alyx nu med mitt dyra headset är att jag behöver köpa en ny dator. Eller egentligen ett nytt grafikkort, men allt annat är så gammalt också så att jag skulle lika bara behöva byta ut allting. För att min dator är nu, vad blir det, 5-6 år.
Köpte du den inte 2017?
Jo, vad är det då? Sju år. Till, så att, och det är bara det att min dator som jag hade innan den jag har nu då, den köpte jag 2011. Så det betyder nu att min dator är äldre, min nuvarande dator är äldre än vad min förra var när jag köpte den här. Vilket är helt sjukt. Så att det har jag hållit på med. Och precis som alltid när typ teknik strular, så, och eftersom teknik är väldigt dyrt. Jag har ju trott att min baslåda har varit på väg att gå sönder också. För att det är typ så här, man känner så här bak vid sladdarna och de typ hänger och jobbar när hela bakstycket glappar typ. Alltså jag var så himla rädd att liksom att... ska jag köpa en ny baslåda så som jag har, fast liksom en modern version av den, så kostar den 8000. Och det är man ju inte så glad att liksom punga ut. Så att, och så är det alltid så att man slår på baslådan och sen måste man titta där bak så att liksom, okej, men funkar den? Är den på? Får den kontakt? Så får man liksom vicka lite på sladdarna.
Anledningen till att du har behövt slå på och av den, det är ju att den lilla katten har varit där bak och lajat. Så någon gång har vi vaknat på natten av att hon har varit och pillat på sladdarna. Så att det har liksom...
Alltså så att helt plötsligt går liksom baslådan igång utan att det kommer någon ljud på den för att kontakten är uppe här. Och jag trodde att det var baslådan som liksom skulle vara på väg att ryka då. Det var det inte, tur nog. För att igår när jag skulle slå på den, visst var det igår? Eller var det förrgår?
I förrgår.
Förrgår var det. Då skulle jag slå på baslådan och se att en sladd ligger liksom... på golvet, så att man stoppar in en vit och en röd kabel liksom där bak. Och så hade en glidit ur och jag bara, aha, nu har ju den lilla katten gått hit och dagen är typ. Nej, då hade de här piggarna gått av i sladden.
Ja.
Och en sån pigg satt fast i basladan. Och första liksom var så här att, åh jävlar. Så det är sladden där varit fel på, inte baslådan, vilket är tur. Ja. Men det visade sig att det sitter en pigg fast i det här jävla hålet. Och då var det bara så här, hur fan får jag ut den? Så jag typ hämtade en tandpetare och försökte liksom pilla ut den. Och typ en skruvmejsel och så. Så såklart puttade jag den längre in och finns ingen chans att få ut den. Och var så här, liksom den glädjen var ganska kortvarig då, att det var så här att, ah, det är inte baslådan det är fel på. Ah, jag kan kanske inte använda den ändå, för nu sitter piggen fast. Och typ fick panik och bara så här, ska jag ta en tandpetare, så här superlim och sätta på den? För att i de här piggarna, och det här visste inte jag om, det är liksom plast i mitten. Och sen är det ett metallhölje runt omkring. Så jag googlade och då visade det bara så här, ah, har du en säkerhetsnål så ska man elda på den tills det typ börjar glöda. Och sen ska man stoppa den i mitten av plasten och bara trycka till den lite. Och sen är liksom, för då smälter plasten och sen ska man bara kunna dra ut piggen. Så jag bara sprang till Clas Ohlson för att köpa säkerhetsnålar och tändare. Och köpte jag mer. Och lim ifall att den planen inte fungerade. Och så fick jag ut piggen.
Vilken resa.
Verkligen. Och det är så typ det är det här jag gillar. Det är det här jag gillar med internet också. Det är så att jag hade ett väldigt specifikt problem och jag bara tänkte det måste vara någon annan där har hänt för.
Det finns alltid någon.
Så jag hittade en gammal post från 2006 på något forum. Och så var det någon YouTube-video och sånt. Så att det funkade. Så att nu har jag en baslåda så jag inte behöver punga ut 8000 kronor för att köpa en ny.
Bra.
Och jag har en ny sladd som inte glappar.
På ingång i alla fall.
Ja, nu sitter den ju den sladden jag faktiskt köpte, för vi skulle testa sladden först. Men den är för kort. Den var bara 2 meter, den räcker inte
från... Men du beställde väl en längre?
Nej, jag beställde en Y-splitter, så jag kan använda min gamla kabel. För att jag har en baslådekabel, och sen har det varit en Y-splitter på den som har gått in i baslådan, det är den som har gått sönder. Så jag beställde bara en Y-splitter. Och baslådekabel är fan dyrt.
Ja, jag förstår.
Den Y-splitten kostade 300 spänn, och den 2 meter korta sladden som jag köpte kostade 400 spänn.
Det har varit mycket tekniktrubbel. Alltså i mitt fall så var det liksom mer digitalt trubbel, för att du hade ju problem när du skulle beställa den här sladden att det var något konstigt med betalningen. Och jag upplevde exakt samma sak när jag idag skulle köpa ett Västtrafikskort digitalt för 3 månaders användning. Jag har ju studentrabatt nu, så jag tänkte liksom att men då går jag in och ska använda den och passa på att köpa liksom från och med första dagen, så att jag inte har massa sådana här små utgifter hela tiden. Betalar 2550 kronor och sen så står det att det är fel på köpet. Jag går in på min bank, det har dragits 2550 kronor och så ligger inget kort på mig. Den ilskan, frustrationen och stressen som jag kände liksom mer eller mindre en och en halv timme innan jag skulle åka till högskolan, den var inte nådig. Men sedan så kom ju den här kontoladdningen i alla fall, tack och lov. Ja, men frustrerande var det.
Jag har haft sådana grejer också, och jag upplever att de brukar lösa sig automatiskt efter en stund. Men ja, det är ju stressigt när innan det löser.
Ja, och jag vill ju liksom inte sitta i Västtrafiks kundtjänst liksom klockan 7 på morgonen någonting.
Nej, ja, men det var när jag beställde, för jag betalade av den Y-splitten som jag köpte, den betalade jag via Klarna och Swish. Och när jag betalade, och det var ju typ 200-300 någonting. Och så när jag betalade den så står det på Klarna på datorn så här, det här köpet har du redan gjort. Och så kastade jag tillbaka till kundvagnen. Så att jag fick liksom ingen säga tack för ditt köp som man ofta brukar få på nätet och sådana grejer. Och det är ingenting i mailkorgen och jag ser att pengar dragits från Swish. Och jag var bara så här, jag låter det vara. Så jag, bara, jag gör inget nytt köp nu, utan jag låter det vara så får jag se vad som händer. Men så idag hade jag fått bekräftelse och sånt. Så att det var ju här.
Så tekniska lösningar är ju fantastiska, men samtidigt kan man bli så otroligt stressad.
Ja, när det inte funkar. Vad skulle du säga, Oliver?
Min struggle den här veckan är att jag ska ha tagit alla achievements i Wolfenstein The New Order. Och för att det var bara samla alla collectibles och klara spelet på Uber difficulty. Så jag bara, okay, men jag kör igång Uber och så plockar jag allting på vägen. Och det har inte varit alltså omöjligt svårt, men det har varit tuggmotståndare. Och sen är jag äntligen klar med det. Jag bara, okej, nu har jag fått allmänna kimen, så ser jag på internet att enda du behöver göra är att klara sista banan på Uber.
Oh,
så du kan spela på du kan spela det på Can I Play Daddy Difficulty. Och sen byta till Uber på sista banan och så. Det hade gått lite snabbare.
Det var ju oturligt.
Ja, de lösningarna är ju... Det var samma sak i Bad Company 1, tror jag. Kunde du också få hard achievementen om du bara klarade sista bossen?
Just det. Ja, nej, så det borde jag kollat upp innan. Men alltså... Fan vad bra det spelet. Det är sånt spel. Varje gång jag spelar så blir det fan bättre.
Jag bara spelar en gång.
Ja.
Och jag avfärdar ju det spelet verkligen som så att ja, det med. Där kommer inte vara bra.
Det var nog många som gjorde det, tror jag.
Och så liksom. Tror jag det var...
Varför?
För att Wolfenstein hade inte fått ett nytt spel på jättelänge. Det senaste var så där. Det var liksom... Och det här var typ ett av... När liksom Bethesda hade med sig att vi ska bli utgivare typ. Och börja liksom ge ut spel. Det var liksom... Det var samma sak. Oh. Folk räknade ut Doom också. Liksom att det där kommer inte bli någonting.
Och så tittar 2016. Man på...
Ja, precis.
Ja. Wolfenstein kom 2014. Och det var Machine Games i Uppsala. Och det var liksom... Det var inte en jättehet studio då. Inte för att liksom folk tyckte att det var en dålig studio, utan bara för att det var en okänd studio vid det laget. Liksom. Och Wolfenstein var inte ett jättehett varumärke. Och det bara liksom... Jag tror att om man kollar på screenshots och liksom bara så här korta snuttar och gameplay av det, så det bara, men det ser ut som en liksom average shooter.
Och alla som hade testat spelet, de fick ju spela introt. Och introt är typ det sämsta hela spelet. Och de bara såhär, det här är inte bra. Liksom.
Introt är sådär. Det är liksom, alltså, inte riktigt, inte så illa som jag trodde det skulle vara baserat på. För jag hade hört det att det här spelet suger i början men blir asbra sen. Och jag tyckte att det är mest liksom mediokert i början. För att det börjar med att man är ett plan och man har typ en turret section och skjuter ner plan. Liksom. Och det bara är inte så jävla roligt. Men sen kommer man till Death's Head. Den här galna nazi jag skulle säga professorn, men det är inte vad han är. Han är vetenskapsman. Alltså så här typ galen vetenskapsman. Mm. Och man ska då välja liksom vilken av ens följeslagare man ska offra för honom då. Och storyn blir verkligen helt fucked up. Och helt plötsligt så är det liksom, vad är det, 12 år senare. Det är 1960 och det är liksom en alternativ verklighet där nazisterna vann. Och de nukade Manhattan och hela världen styrs nu av nazister. Och det är bara en så jävla cool premiss. Och BJ Blazkowicz, som ser ut som liksom den mest stereotypiska, bara idiot actionprotagonisten, är helt underbar. Och alltså han är liksom kapabel till liksom bara övervåld, och han är omöjligt stark och uthållig och alla de här grejerna, men han är också en väldigt bra människa med ett intressant förflutet och goda värderingar och bara någon som är väldigt lätt att heja på.
Och det är en väldigt mänsklig historia också. För att visst, det är liksom en väldigt over the top premiss. Och liksom hela spelet är ganska over the top. Men grundbultarna ligger liksom i typ hans relationsbygge med Anya. Hur påverkar den här världen dem? Det är liksom där fokuset ligger egentligen.
Det har riktigt kul action gameplay. Men det som verkligen gör det här spelet, liksom att det har liksom haft den, hur ska man säga, staying power som du haft, är storyn och karaktärerna. Och det, ja, nej, alltså jag älskar det. Och liksom, han är ju så jävla reflektiv och liksom vad ska man säga, understated. Och ja, nej, jag älskar Wolfenstein. Och det var en grej som jag tänkte på liksom när man vaknar upp ur koman, du vet, efter att ha varit i koma i 12 år och det är liksom, okej, USA har gett upp och nazisterna styr allting. Och han reser sig ur sin rullstol och bara skär halsen med en nazist och bara, naziskam. Och jag bara, det är så jävla tillfredsställande att skjuta nazister. Och det är, Alltså nazister är liksom den mest tacksamma tv-spelsfienden någonsin. För att varenda en man har ihjäl är liksom bara hur gött som helst.
Scum of the earth.
Ja, liksom varenda fiende jag dödar gör jorden till en bättre plats. Så det är liksom inte samma sak i typ moderna Call of Duty. Jag har ingen liksom personlig jag har inget personligt emot liksom typ talibaner eller whatever liksom i när jag spelar Call of Duty 4. Med att talibaner är inte bra personer liksom.
Men de är inte uttalat talibaner heller.
Nej,
det är liksom
nej.
Folk från Mellanöstern.
Jag kommer inte ens ihåg vad de kallas, men liksom alltså fiender jag skjuter i Call of Duty, det är liksom de är bara på den andra sidan av den här konflikten och jag har liksom inget emot dem och de är bara ett hinder, medan i Wolfenstein med nazisterna så är det bara liksom varenda kille typ personlig. Vad dör din jävel.
Sen är det liksom också skillnad, för att nu vet ju vi att nazister liksom var alltså riktiga svin. Liksom. Folk gjorde ju hemska, hemska saker. Medans om man tittar då på 2000-talets liksom krigsspel, speciellt när de blev liksom mer moderniserade, så var ju de väldigt stöpta i liksom kriget mot terrorn. Vilket gjorde liksom då att det var inte som att du sa, här är vi en terroristorganisation, utan det var liksom så att vi åker till Mellanöstern för där är the bad guys. Vilket inte stämmer. Liksom helt, det är inte som att liksom hela regionen är liksom så här att ja, alla är svin, men liksom vi vet ju att nazisterna var liksom en riktig jävla plåga för hela världen liksom, eller ja, så att det är väl den grejen också. Och att liksom typ ja, men vi Irakkriget var liksom du gick in på falska förutsättningar, eller man ljög om det helt enkelt, om varför man skulle dit. Och det är väl lite som typ Vietnamkriget liksom också, som är det är skevt.
Ja, nej. Alltså, nu jag ska inte säga att jag har inget emot talibaner. Alltså, det låter väldigt... alltså, den gruppen som flög in två plan i World Trade Center, liksom, alltså, verkligen skitfolk också. Men samtidigt, liksom, det är någonting visst med nazisterna. Alltså, det är verkligen... Det finns ingen gråzon. Det är bara...
Ja, nej, precis. Jag förstår vad du menar. Jag tycker ju slutet i Wolfenstein The New Order, det är verkligen, alltså jag kommer ihåg hur tagen jag var av det. För jag var verkligen såhär, man var alltså jag kunde inte tro att det här spelet är vad det är liksom. Det
nej.
Man blir liksom helt tagen av det och det känns liksom så himla, det sätter sån fin punkt också på hela spelet. Det är liksom också att varför ska man slåss mot någonting som verkar hopplöst? Och jag tror han säger någonting, spoiler för ett jättegammalt spel nu, men han säger någonting i stil med typ att, så här att det finns ingen framtid i den här världen för typ dig och mig, och då tänker han liksom på Anya, men vi kan typ kämpa för en bättre morgondag. Så att nästa generation har liksom det som inte vi har typ. Och det är en sån himla liksom, egentligen ganska osjälvisk grej liksom, så att det finns liksom inget hopp för oss, men vi måste göra det här, för att annars finns det inte hopp för någon liksom. Och sen tycker jag introt på nästa spel då, eller ja, jag sa fel förra året, förra avsnittet när jag sa att The Old Blood var en expansion, men det var tydligen ett eget spel, det hade jag glömt bort.
Ni pratade om Wolfenstein förra avsnittet också.
Ja, lite, visst gjorde vi?
Vi bara nosade lite på det.
Ja, nosade lite på det, då sa jag någonting att The Old Blood var typ en expansion.
Alltså men det är en minikampanj som är en separat liksom.
Exakt, så det är egentligen ett spel, men som jag inte har spelat då, men jag spelade också de nästa, som man ska säga nästan, i Wolfenstein 2 då, eller The New Colossus. Och den början är ju riktigt stark också, även om spelet inte är lika bra.
Det är någonting visst med att liksom, okej, det här är en människa som precis har fått en granat sprängd i ansiktet och man har liksom legat i princip utslagen i 5 veckor eller någonting, och så plötsligt så vaknar du av att din bas blir intagen av nazister och du bara, jag är inte sjuk eller skadad nog att inte döda nazister just nu liksom. Så han hoppar upp i en rullstol och ja. Liksom tar en jävla maskinkan och skjuter ihjäl nazister från sin rullstol.
Ja, men också det tycker jag är en sån himla liksom snygg grej också, så att okej, men även om du sitter i rullstol så kan du vara liksom en actionhjälte typ. Ja. Liksom att du kan fortfarande vara det, så det gillar jag.
Du stoppar honom inte.
Och jag hade gärna liksom egentligen sett att fler, för att man pratar ju väldigt mycket om så accessibility i spel nu och liksom de större utvecklare överlag börjar liksom ta det mer på allvar. Mm. Och det hade ju också varit kul också att kunna få se olika hjältar. Liksom att man antar liksom ett actionspel, men du har liksom någon form av då funktionshinder eller vad som helst. Liksom, att se. Så att man får se flera olika typer av hjältar också. Och det gör ju New Colossus väldigt bra, just att man kan åka runt i den där rullstolen och fortfarande liksom bara typ så här, ja men jag har en shotgun i en armen och så.
Ja.
Så
det, och det är och sen liksom grej. När de för att det är någonting som både redan i första i New Order, de tar ju upp lite av det i New Colossus när de introducerar en kommer inte ihåg vad hon heter, men hon som spelar så samma som är med i typ alla spel nu. Deborah Wilson heter hon kanske. Men skitsamma. Alltså motståndsrörelseledaren på Manhattan.
Mm.
Och hon pratar liksom om typ The White Man och hur de bara men vi accepterar liksom att nazisterna styr nu för att det är inte så stor jävla skillnad för oss liksom.
Mm.
Men även i första spelet så har vi ju han killen som spelar elgitarr hela tiden, också en svart man. Och man pratar med honom och han pekar på liksom att alltså innan det här kriget började så var det ni som var nazisterna. Liksom. Mera lynchar mobs och Ku Klux Klan och liksom den vita mannen i Amerika. Så att, och jag tänkte på det liksom när, jag tror det var Game Informer som frågade Infinity Ward 2016 när det var, när deras reboot av Modern Warfare kom, och de frågade is this game political? Och de bara nej. Och jag tänkte, vad hade Machine Games svarat ifall de fick samma fråga? Liksom är det här spelet politiskt? Bara, fuck yes it is. Det liksom, vi tar ett väldigt starkt ställningstagande mot the far right och all sorts främlingsfientlighet. Och...
Ja, och det blir också ganska konstigt liksom att ta att man skildrar då ett krig eller gör ett krigsspel och säger att det inte på något sätt är politiskt. Liksom för ett... Det kan typ omöjligt vara politiskt, men sen är det ju också det här att vad vill du säga med ditt spel då?
Mm. Liksom, det finns en väldigt bra video av Jacob Geller på YouTube som heter Does Call of Duty Believe in Anything?
Mm.
Där han pratar om detta.
Vi pratar ju en del om det, liksom, om spel, liksom, att okej, den här storyn säger... Och så har ju typ Assassin's Creed blivit, liksom, huvudstoryn i Assassin's Creed är ju rätt så trist för att man har typ inget att säga. Alltså det är liksom så här, man är så stöpt i typ all den här konstiga loren och det ska passa in hit och dit och sen har man liksom egentligen inget vettigt att komma med. För att man är säkert låst ett bland de gränserna man liksom själva sagt i med den storyn som ska ha en kontinuitet och sen vågar man liksom inte riktigt göra någonting eller att liksom så här, vi måste ha ett spel här och då liksom att då kommer det liksom inte. Det är viktigare att ha ett Assassin's Creed än att faktiskt säga att okej, men det här är vad vi vill göra eller det här vill vi säga. Typ.
Mm.
Sen vet inte jag om det stämmer helt och hållet. Men det liksom, för det är väl samma sak man kan säga typ Marvel-grejerna eller Star Wars när det är så himla så mycket. Liksom, att du måste passa in i den här mallen men du kan liksom inte riktigt göra någonting i det.
Nej, precis. Men som sagt, intressant video. Kolla upp det. Han har också gjort en video om där han analyserat varenda tortyrscen i hela Call of Duty-serien. Och jag tror att det är typ så här, vad är det, 46 tortyrscener eller någonting. I nästan alla fall så liksom förde vidare handlingen ungefär som att liksom, men det här var rätt val att göra i det här läget. Det var rätt att hota den här mannen genom att hålla en pistol mot hans barn framför honom. För att vi fick informationen vi behövde så vi kunde rädda de här människorna. Och i de få fall där det är liksom de goda som utsätts för tortyr så håller de alltid emot liksom, och de ger aldrig någon information. Så att när man verkligen kollar på Call of Duty så en viss feghet känner jag. Att man vill liksom, man vill ha kakan och äta den också. Mm. Att man rör sig inom sådana här kretsar liksom med ursäkta. krig och den geopolitik som det oundvikligen kommer med utan att liksom ta ställning till någonting. Det är bara liksom, for the thrill.
Men där kan man också se liksom, om man tänker att Call of Duty är det politiskt motiverat, så vi tar ju det som händer, alltså från Modern Warfare och framåt, när du liksom sätter alla krig emellan, alltså det händer egentligen hela FPS liksom militär, så du sätter alla krig i Mellanöstern. Och det beror ju alltså det beror ju helt och hållet på alltså kriget mot terrorn, och att det är liksom det där är de onda, alltså där är the bad guys liksom, det där är de visar som andra, och därför skjuter vi liksom araber och liksom.
Ja, och det är lite det också som jag tänkte på förut, liksom att jag har ingen som helst relation till de liksom anonyma, bara generiska bruna personer jag mejar ner i de här spelen, du vet.
Nej. By design.
Ja, men precis, liksom man kan liksom inte knyta en, eller många gånger kan man inte ens knyta en nationalitet till dem. De liksom bara ser ut som folk från Mellanöstern och liksom, och jag mejar ner dem liksom utan passion. Och i Wolfenstein så är det väldigt mycket passion när jag kastar knivar i ansiktet på dem för att ta motorsågen till dem. Och det är jävligt, jävligt kul. Och så, alltså det finns ju vissa spel i Call of Duty-serien som utspelar sig i andra världskriget. Det började ju som en andra världskrigsserie, som en sorts liksom Medal of Honor killer. Och där är det ju också lättare liksom att, ja men här är en good guy och här är en bad guy. Liksom. Tydligt.
Men det är också liksom intressant vad liksom sådana, alltså vad sådana spel kan göra, liksom hur man tycker om olika liksom nationaliteter också. För du tillskriver ju, det är ju lätt att tillskriva fienden någonting. Liksom att spelar du huvudpersoner från USA så kommer du liksom tycka att de är de goda, och de du slåss mot är liksom de onda. Det var ju som vi spelade, jag och min syster spelade Medal of Honor Rising Sun när vi var liksom, vad kan jag ha varit, 12 liksom. Och vi bara, jävla japsare liksom, det var ju liksom, det var ju den bak Karimurra och alla de där liksom, det var typ liksom, ja, de onda är japaner.
Kusumurra.
Ja, jo, såklart du kommer den.
Det första jag sagt på typ 40 minuter.
Men så då blir det också liksom att, och återigen då liksom till att hur om man tittar på dagens klimat liksom, att man anser att, men vi kan ju se det liksom politiskt bara här i Sverige, liksom att felet är islam, det är muslimer. Jag analyserade någon så här tal från Barack Obama under hans presidentskap när det hade varit någon skjutning. Om det var någon islamist som hade skjutit mot någon bar i USA. Det var någon från Etihad, så analyserade jag hans tal efter det, och han liksom pratade typ om att det här är ett problem för den muslimska liksom delen som bor i vårt land, att de måste typ fånga upp någonting här. Och då blir det så här att, men du är överhuvud i USA, de här människorna bor i USA, det är säkert många är säkert amerikanska medborgare, och redan där sätter du ett vi och dem. Muslimer är inte amerikaner i grunden. För att det är deras problem, det är inte vårt problem, det är deras problem, för att vi är kristna, förmodligen någonting sånt liksom. Och då har vi liksom också vuxit upp i ett klimat där vi har spelat spel där vi skjuter folk från Mellanöstern som ser ut som typiska muslimer, kan vi säga. Och det påverkar ju liksom ens uppfattning om den gruppen av människor, om det är liksom det vi möts av hela tiden. Sen finns det ju alltid folk, vettiga personer som liksom står tillbaka och säger att det gäller inte alla och bla bla, men det är liksom, man kan se ett mönster hur det blir som det blir, så att säga. Och så har vi liksom då i Sverige som sverigedemokrater som tycker liksom att de är apor och borde inte bo här, typ. Så att det är...
Oh, fuck SD.
Så att det är liksom... Ja, men det är liksom... Det är tragiskt, och det är liksom ett väldigt simpelt sätt att se på problematiken. För att det är inte vart du kommer ifrån som egentligen är problemet. Nej. Utan det är ju liksom... Det är våra sociala skyddsnät här som inte lyckas fånga upp det. Och rätta till det.
Ja, nej, men Wolfenstein är kanon. Men ska vi gå vidare? Ska vi
ja, men ni har väl spelat mer Star Wars, va?
Jag har inte spelat så jättemycket mer Star Wars än sist, så jag tycker att du får ta taktpinnen, Oliver.
Oliver, du har spelat Star Wars.
Alltså, jag har ju recenserat spelet också naturligtvis, och det har kommit upp en skriftlig recension på Loading. Det är bara det att sedan jag skrev den texten så har jag fokuserat kanske lite mer på SteamWorld Heist till exempel, för jag ville bli klar med det i och med att jag var lite närmare slutet i det spelet, som liksom är ett av mina favoriter liksom från i år.
Och jag var inte med förra gången, men jag antar att du gick igenom liksom vad du kände redan då.
Ja, men precis.
Som jag uppfattade så är vi lite på samma sida. Liksom, vi tycker att ja, men det är ett bra spel, men det är inte ett makalöst spel. Jag gillar det, men jag älskar det inte.
Ja, men precis så.
Ja. Och det är så, ja, det är så jag känner. Det är... det lever ju mycket på liksom den här typ, hur ska man säga, fantasin om att få vara liksom en typ mästertjuv i Star Wars-universumet. Och jag har funderat liksom medan jag spelat det, liksom hur mycket hade jag, eller hur kul hade jag haft med det här spelet om det inte var kopplat till Star Wars överhuvudtaget, utan det var bara liksom en generisk så här, vad ska man kalla det? Original Ubisoft IP.
Ett okänt varumärke eller liksom, ja, sen tidigare.
Och inte lika kul antar jag liksom, för att det är en sak liksom att göra uppdrag för The Hutt och veta att ja, men det här liksom the buck stops with fucking Jabba the Hutt, du vet. Och man har liksom en relation till den här världen. Och men, liksom jag tror att vi alla tre gillar Star Wars väldigt mycket. Alltså jag älskar Star Wars och har gjort det hela mitt liv. Så att på samma sätt som jag liksom, om man kollar på typ betygssnittet på Jedi Fallen Order och Jedi Survivor, så liksom ligger jag lite över där också. Jag gillar detta, men jag förstår varför det inte har fått superstarka betyg. Jag tror att det snittar någonstans på 70-talet, tror jag.
77,
ja, men jag tycker det är rättvist, för att det är ett väldigt kompetent ihopsatt spel. Och alla liksom enskilda aspekter av det. Så du frågade mig om detta häromdagen, liksom, vad tyckte du om storyn och vad tyckte du om ditten och datten, och allting för sig själv är väldigt serviceable, liksom att det gör sitt jobb precis som det ska, eller liksom åtminstone by the bare minimum liksom, för att fylla sin roll i det större hela. Så vi kollar på combat. Det är väldigt serviceable. Det fungerar och det gör vad du förväntar dig att ett sånt här spel ska göra. Men sträcker sig aldrig utöver det. Liksom. Det överträffar inte dina förväntningar på något sätt. Samma med stealthen. Samma med Kay som protagonist. Så Kay Vess, som det har varit så jävla mycket snack om. Väldigt länge, och jag tycker det är tråkigt att liksom behöva säga att jag tycker inte att hon är en jättespännande protagonist. Hon är återigen serviceable, hon gör sin roll liksom by the bare minimum och får jobbet gjort som liksom protagonist i en Star Wars berättelse men hon saknar karisman, hon saknar jag menar, liksom, jag är inte investerad i Kay som karaktär och hennes resa. Jag är mer investerad i min resa som spelare. Liksom, att navigera mig genom den här undervärlden i Star Wars. Och liksom utnyttja de här olika brottssyndikaten till min bästa fördel. Och jag tycker det är ett kul system det här med reputation och grejer. Liksom, så att du har fyra olika fraktioner. Och så är det Crimson Dawn. Jag tror att det är väl där. Det är väl någon som Darth Maul styr över i liksom the bigger canon. Innan...
Precis. Och så ja. Pikes.
Pikes. Och så har vi The Hutts såklart. Och så någon fjärde som jag inte ens kommer ihåg vad de heter nu. För att jag kan inte minnas att vi har stött på dem i filmerna. Men så det är fyra syndikat och du har liksom en reputation-mätare med dem allihopa, så du kan gå från liksom, du börjar by default som liksom att du har poor standing med dem, och det innebär att de låter dig inte komma in i deras områden, och de ger dig liksom dåliga deals hos deras merchants, och de ger dig liksom väldigt begränsade opportunities när det kommer till olika uppdrag och grejer. Och sen under spelets gång, liksom allt eftersom att du gör uppdrag för dem, så går de här mätarna upp och ner. Och ibland så är det liksom att du tvingas göra ett val att okej, ska jag främja ska jag göra som Crimson Dawn vill i det här läget och skada min liksom min reputation hos the Pikes eller tvärtom. Och det är väldigt, väldigt många gånger i spelet, särskilt när man tar sådana här contracts, liksom att i slutet så får du välja, ska jag liksom double-crossa dem och ta den här informationen som jag har blivit anlitad för att sno åt dem för att sälja dem till ett annat syndikat för mer pengar, men då blir det liksom att jag får sura miner. Och det är en ganska kul back and forth, tycker jag. Och det har varit liksom, när jag pratat med Adam så har det varit väldigt olika liksom, för han bara, alla hatar mig och jag bara, alltså alla gillar mig just nu. Och sen kommer han till ett läge där det man får ett uppdrag som tvingar in dig då liksom att göra ett val, och så helt plötsligt så har man sämre standing med dem. Och nu kan jag inte längre röra mig fritt hos dem, vilket gör att det här uppdraget som jag skulle göra hos dem blir plötsligt svårare. Så att det är ett system som i värsta fall åtminstone ger dig en ganska bra illusion av att dina val har betydelse för spelet. Och inte bara liksom sett till liksom hur olika mellansekvenser och sånt utspelas, utan även hur du tvingas ta dig an olika uppdrag. För att som sagt, det är många gånger som du har uppdrag som du behöver göra inne i de här liksom tillhållen. Och då är det, liksom, det är givetvis lättare att plantera en bugg. Exempelvis i ett tillhåll som du får gå fritt i. Jämfört då med ett tillhåll som de inte vill ha dig i. Och så tvingas du liksom smyga in och försöka göra det utan att bli upptäckt.
Men alltså, det är ju ett väldigt intressant system på det sättet. För att i slutändan så kan man ju liksom inte vara på god fot med alla. Man kommer ju någon gång behöva göra någon lite förbannad, helt enkelt. Mm. Men det finns ju liksom uppdrag där det märks att här är tanken att du verkligen ska välja det ena eller andra. Så då får du liksom välja vilket du tycker är bäst. Till exempel så kan man ju bryta sig in på en imperiebas och då kan man ju liksom välja att rikta skulden åt det ena eller andra hållet, mer eller mindre.
Ja, just det. Ja. Så att du går in i deras databaser och liksom raderar massa skulder och så ska du frama någon då. Och ja, alltså som sagt, just nu har jag lyckats hålla det så att liksom, för att spelet ger dig massa olika möjligheter att liksom väga upp de gånger då som du tvingas göra någonting som gör en fraktion sur. Så det liksom, under spelets gång så kommer du hitta liksom värdefull information som du då kan välja liksom att spara till den gången som, okej, nu gick jag ner från good standing till poor standing och då kan jag sälja dem den här listan av informants eller whatever för att liksom återta den reputation poängs förlusten jag just tog. Och sen finns det liksom massor av så här, små kontraktjobb att göra som också ger dig reputation poäng. Så att liksom, ifall man spelar sina kort rätt så kan man hålla sig på ganska bra fot med alla fyra. I alla fall så långt som jag har kommit nu. Det kan hända att liksom, för att jag har inte klarat storyn än. Och det kan hända att jag kommer, liksom, man kommer till en punkt där liksom, okej, här behöver du liksom verkligen bränna broar. Men hittills så bara man liksom som sagt spelar sina kort rätt så kan du hålla dig på god fot med alla. Och jag kan tänka mig att liksom för vissa kan det låta som en negativ grej. Att liksom, okej, så spelet vågar inte tvinga in dig i sådana här svåra val. Men samtidigt tycker jag liksom att det är också en del av power fantasy. Liksom, att om jag ska spela den här liksom jätteklipska, sluga tjuven så vill jag spela henne som att hon alltid har något sätt liksom att komma ut on top på alla situationer, även om det blir liksom after the fact. Och jag har kul med det. Jag tycker att det känns inte som att jag spelar liksom ett generiskt bara Ubisoft open world spel. Det känns inte som att jag spelar ett Far Cry eller ett Assassin's Creed där jag bara liksom går runt och plockar pluppar på en karta liksom. Utan jag tycker att jag har liksom ett tydligt fokus hela tiden och ett tydligt mål. Och utforskandet har varit ganska organiskt och bra. Och jag tycker om progression-systemet, att istället för att du liksom har en ska man säga, en statisk skill tree som är liksom så här standarden i många sådana här spel, så har du att dina skills är knutna till olika experter som du träffar under spelets gång. Så vi har en som är liksom blaster experten, och det är genom henne då liksom som du får utmaningar att göra som sen ger dig skills kopplade till vad hennes färdighet är. Så det är liksom spännande och kul när man kommer till någon som är liksom en master mechanic för speeders, för då vet jag okej, nu är det dags för liksom speeder-uppgraderingar. Snarare än att jag liksom bara arbitrarily typ lägger en skill point på speeder skill treat. Även om det i princip är vad som händer liksom rent mekaniskt, så är det det jag gör, men det kommer liksom med en viss story beat också.
Det känns ju som att man kan upprätthålla illusionen lite mer när man liksom går till olika personer och faktiskt får uträtta vissa utmaningar för att liksom ta sig upp i trädet, så att säga.
Mm. Ja, men det är väl också lite den här typ Metroidvania, inte vad det här spelet Metroidvania, men liksom den här grejen med att progressionen är att du hittar nya vapen eller färdigheter eller någonting sånt, snarare än att du liksom gör om samma sak igen för att kunna gå upp en level för att sen kunna köpa det du vill ha då. Vilket gör också att, så att ett, du får den här grejen att jag vet inte vilken nästa grej jag kommer låsa upp för att du inte kommer dit än. Och två, du liksom kan inte optimera hela liksom skill treet redan på förhand. Vet, det där ska jag köpa, det där ska jag köpa, det där ska jag köpa. Och så kanske du liksom har maxat på något ställe och sen så spelar du bara efter det liksom.
Ja, alltså det är inte som du sa, det är inte riktigt åt Metroidvania-hållet på det sättet.
Det är liksom, men det är liksom att, progressionen.
Så du låser upp en ability som är typ fast talk, vilket gör att när du blir upptäckt så kan du, om du trycker på en knapp snabbt nog, liksom distrahera en fiende, bara liksom hålla upp händerna för att ge dig några extra sekunder till att lyckas oskadliggöra dem innan larmet går eller de liksom röjer din position. Och för att uppgradera den till nästa steg då, vilket gör att du liksom påverkar alla fiender, då måste du använda den abilityn 5-6 gånger eller något sånt där. Så att ja, men det känns som att liksom det har lagts en del tanke liksom kring hur du liksom, alltså hur du tar dig an liksom progression i spelet och din relation till det.
Vad tycker du om smygandet? Det är ju ganska så mycket av den varan.
Det är mycket smygande och jag gillar ju smygande i spel. Här är det, alltså det är som sagt, det är väldigt basic och det är väldigt iterärt.
Stelbent. Liksom, från,
vad skulle du säga?
Stelbent kan jag tycka att det är ibland. Alltså, precis som jag nämnde förra veckan, så har jag ju lite problem med att det kommer väldigt mycket fördröjning när man ska typ mula en fiende bakifrån. Jag smyger upp, ska ta ut den här fienden, trycker på knappen, men fördröjningen är så pass taskig liksom, så att helt plötsligt så vänder sig fienden innan jag har hunnit ta tag i den. Och det blir ju väldigt frustrerande i och med att jag har gjort den här grejen, jag har liksom sett när textrutan har kommit upp för den här grejen, men ingenting händer i tillräckligt hög hastighet.
Menar du att från då att du trycker på X eller fyrkant eller vad det är du har spelat tills du faktiskt tar fienden?
Precis, det är som att de släpar sig fram.
Okej, okay. Det har jag inte upplevt.
De rör sig liksom i sirap.
Det kan hända att det beror på Series S också.
Ja, fast jag vet andra som har upplevt det här också, och de har kanske inte suttit på just Series S utan PlayStation till exempel.
Ja, jag har inte reflekterat över det. Jag vet, alltså stealthen är precis som alla andra aspekter i spelet, som sagt, serviceable. Det är typ ordet jag återkommer till, liksom att det gör sitt jobb och det gör exakt vad du förväntar att det ska göra och sträcker sig aldrig över dina förväntningar. Och det, liksom, det är väldigt simplistiskt, som att du kan exploita det väldigt lätt. Du kan liksom sitta bakom ett skydd och så kan du hålla in en knapp för att vissla Och det är alltid bara en fiende som hör den här visslingen. Även om det står tre stycken i en grupp så är det bara en av dem som faktiskt reagerar på det. Så kommer han till dig och så kan du hur lätt som helst trycka på X när ni är nära nog. Och så drar du in honom bakom skydd och så kan du vissla igen så kommer nästa. Och så gör de det så kan du vissla och så kommer nästa. Liksom. Så de är inte... AI är ganska puckad. Men man kan liksom göra roliga grejer. Så det är någonting jag inte nämnt än. Jag tycker om Nix. Mest för att Nix är skitsöt. Men också
precis.
För att man kan göra en del roliga grejer med... Man kan skicka honom till att sätta igång en explosion på liksom så här gastunnor och grejer. Liksom. Ifall det står massa fiender nära en så kan du skicka den och göra det. Och du kan använda Nix för att attackera en fiende. Nix kan liksom inte oskadliggöra en fiende själv, men han kan hoppa upp i ansiktet på en fiende och distrahera honom så att du kan ta tag i fienden som stod bredvid honom och sen ta den som Nix sitter på. Så att liksom Nix är den här lilla extra som gör ett väldigt simplistiskt stealth och combat-system. Det där lite extra roliga liksom, att du har lite ett extra lager att leka med.
Nix är det här spelets BB-8 skulle jag vilja säga. Ja, för att om vi tar Cal Kestis till exempel som en protagonist så tycker jag ju att han i första spelet var i stort sett när du får liksom en planka av din träslöjdslärare. Den är liksom helt platt och helt orörd och av förklarliga skäl väldigt träig. Och BB-8 var ju otroligt charmig som den här lilla roboten som man hade mycket användning för. Och lite på samma sätt tycker jag att det är med KVS och Nix. På det sättet liksom att Nix har ju väldigt mycket charm. Alltså det ser ju lite ut som en blandning mellan en leguan och en långhårig tax, mer eller mindre. Supergullig. Och dessutom så har man ju liksom väldigt mycket användning för honom. Precis som du sa tidigare kan han distrahera på många olika sätt. Jag älskar ju när han spelar död till exempel. Det är supergulligt för det är så överdramatiskt.
Alltså
det här hade varit Jimmy om han hade varit en sån liten fyrbent alien. Så himla dramatisk och det är jätteroligt. Och att man kan använda honom på väldigt olika sätt, liksom i pussellösningar men också i distraktionsmoment, att sabotera eller
man kan använda honom
stänga
när man...
av övervakningskameror och liknande.
Ja, och fuska i kortspel och... Ja, men Nix är jätte... Och du nämnde Cal Kestis. Jag tycker att Cal Kestis och KVS har mycket gemensamt i att de är liksom fullt liksom kompetent skrivna karaktärer i Star Wars-universum. Men de passar in. De har liksom sitt bagage som man kan sympatisera med. Men de har inte det där liksom extra som gör att man verkligen förälskar sig i dem. I Fallen Orders exempel så levde spelet mycket på att birollerna eller supportkaraktärerna var betydligt mer intressanta. Liksom jag tycker att Sejunda och Grease och Merrin och skurken Trilla är liksom de lyfter det narrativet och jag tycker att Outlaws saknar den liksom så här starka supportcasten. Så att men alltså, så, och det är därför liksom, storyn är också så här, den är på det stora hela, liksom, den funkar, den gör sitt jobb för att liksom främja den här liksom Star Wars power fantasyn. Men jag hade önskat på en lite mer unik och kanske bara mer jag vet inte ens liksom exakt vad det är jag saknar med Kay. Det är bara liksom att hon trollbinder mig inte. Och kanske är som så liksom som Cal liksom. Alltså, jag tycker att han är en jättebra protagonist och en jättespännande liksom karaktär i uppföljaren. Så förhoppningsvis får hon en chans att växa liksom på samma sätt. Men just nu så är hon en av de grejerna som håller ner det lite. Men som sagt, i slutändan så är det inte hennes resa jag investerar i, utan det är min. Liksom, det är mina val, det är min progression genom det här universumet. Och medans ingen av liksom, de enskilda aspekterna är liksom, någonting häpnadsväckande på något sätt, så är det liksom att allting tillsammans bildar en helhet som är större än de liksom, enskilda delarna. Liksom, att du har nästan allting du kan önska dig av den här typen av spel. Du har liksom du är liksom the space scoundrel som har ditt eget skepp som du kan ta för att liksom flyga mellan planeter, och du har space battles och du har uppdrag som du kan liksom ta dig an på olika sätt, och du har liksom din söta kompanjon, och du har din speed du kan uppgradera, och dina
speeden är ju väldigt rolig.
Speeden är,
den känns jättebra.
Den känns kanon. Och allting bara känns väldigt Star Wars. Vilket,
ja, så det är väldigt bra Star Wars-känsla i spelet.
Ja.
Men de orden som du sa om parallellerna mellan Kay och Cal innan, det var i stort sett vad jag avslutade min recension med på Loading.
Mm.
Att om det skulle vara så att Outlaws faktiskt får en uppföljare, så hoppas jag att Kay kanske får det lyft då i nästa spel som Cal fick till Jedi Survivor från Jedi Fallen Order. Med tanke på liksom att han fick mycket mer karaktär i det andra spelet, liksom med sin bitterhet, och jag tyckte ändå att det tillförde väldigt mycket. Så jag hoppas liksom att hennes karaktärsutveckling kanske får fortsätta i ytterligare ett spel, och att den kanske gör att hon blir den karaktären som man kanske hade hoppats på.
Men kan det vara då problemet om att anledningen till att Kay inte är då så intressant är för att hon inte riktigt står för någonting? Vad är det Kay drivs av? Vad är det hon motiveras av?
Hon vill bara tjäna pengar så att hon kan liksom få sitt på det torra. Vilket, menar jag, det är inte ett problem i sig. Liksom, alltså, jag spelar
henne.
Det är
typ ett bättre och ett friare liv, mer eller mindre.
Ja. Okej. Och sen är också frågan, så här, hur konfronteras hon med det? Och liksom, vad händer när det inte går riktigt som man vill? Var liksom, hur moraliserar hon någonting över sina livsval, liksom sådana grejer. Vad är det som gör den karaktären intressant då i det hon gör?
Precis, och det, som sagt, jag är inte färdig med spelet så jag kan inte uttala mig. Det kanske kommer liksom ögonblick senare i spelet eller i storyn som där hon verkligen får skina, och jag vet att det finns liksom aspekter av hennes förflutna som de har liksom ska vara etablerat i storyn, men som är olösta, och jag kan tänka mig att det är sådana grejer som kommer komma senare mot spelet, liksom att det blir liksom en mer emotionell koppling till det, för att just nu är det är väldigt bara liksom, okej, men vi gör jobb som är lukrativa, och det är typ det enda som driver oss. Alltså den liksom, vad är det man kallar det liksom i storytelling, liksom den händelse i början av filmen som sätter resten, alltså som sätter berättelsen i rullning. Och liksom så det är liksom en stor heist mot en väldigt farlig liksom syndikatledare som går fel, och hon får ett pris på sitt huvud, och det är typ det enda, det är det storyn handlar om. Hon ska liksom hon ska göra tillräckligt med jobb, och liksom, och ju då i slutändan, som det jag håller på med nu, är liksom att sätta ihop ett team för att göra the ultimate heist som gör att man kan försvinna för evigt och liksom bara komma undan från sitt förflutna och sina misstag. Och än så länge har det liksom inte varit någon form av känslomässig liksom hook eller karaktärsdriven liksom vad kan man säga, incitament. Det är liksom, det är väldigt matter of fact liksom, tjäna pengar. Men det gör sig också väldigt bra för den här typen av spel. Liksom, det är en funktionell premiss för Star Wars Heists, the video game.
Men det blir lite kanske typ som Shadow of Mordor-spelen, att de berättelserna är inte direkt någonting att hänga i granen, men systemet med orchen är skitkul.
Och ja, precis. Det har fått mig att tänka liksom en del på Shadow of Mordor, för det är också ett spel som jag skulle säga liksom, ja, men det är bra. Jag skulle säga liksom en redig 7 av 10 liksom. Det är typ Batman-combaten liksom bara rakt av. Och liksom, de har inte många idéer utöver det här liksom Nemesis-systemet, men det håller uppe upplevelsen så pass mycket liksom att det kan stå på sina egna ben ändå. Så att jag vet liksom det här spelet har varit lite av en slagpåse liksom på internet. Som att kolla liksom vad någon har tagit upp ett klipp liksom med en dumma AI och liksom kolla vad det här, hur mycket det här spelet suger. Och jag tycker inte att spelet förtjänar riktigt, för att det är liksom som sagt ingen enskild beståndsdel av det liksom kan göra det rättvisa på det stora hela.
Ja, men så det är ju också lite så typ att det blir så väldigt lätt så med dem som sitter liksom och bärsar saker på nätet, speciellt när det kommer liksom till spelsammanhang och att det är så liksom snabbt, man får enkelt ut liksom klipp och att det är gott åt fanders. Liksom. Mm. Det är samma sak typ tar man Concord till exempel.
Mm.
Alltså jag ser typ att folk bara skriver typ så, vem ville ha det här? Det är helt onödigt sånt och det vi spelar av betan var ju så här att det är ju inte dåligt.
Nej, liksom. Men det är ganska bra. Och, liksom.
Ja, alltså, liksom så att, ja, hade du köpt det så hade jag lätt köpt det liksom, bara så att vi kunde spela det. Men sen så finns det ju en massa andra problem med det också. Men det är någonting som också blir knepigt, det här med att man säger att det här borde inte ha gjorts typ för att ingen vill ha det. Men liksom det här är typ att man bör inte göra saker om inte folk vill spela det. Och jag vet ju att folk måste ju spela det för att det ska liksom finnas någon business. Men samtidigt så man kan inte bara liksom fokustesta.
Nej.
Och liksom, för då får vi typ Rise of the Skywalker eller fan vad det nu heter. Heter det Rise of Skywalker?
Ja.
Ja, precis. Som är liksom så här Reddit-filmen nummer ett. Och man bara... Mm.
Ja, nej. Är det här liksom till skillnad från Concord så Star Wars Outlaws är ett spel som är liksom på pappret skulle jag säga att det här är liksom någonting folk vill ha. Ja, liksom alltså bara ett sprawling liksom så här multiplanet-äventyr som inte nödvändigtvis är kopplat till liksom Jedi-orden. Där du får vara liksom en helt vanlig person i den här världen och liksom kämpa dig fram genom de liksom undervärlden och så att på det planet liksom tycker jag liksom att spelet i sig är liksom en bra idé att göra. Jag tror liksom att det handlar mycket om dels då Ubisoft liksom Ubisoft är lätt att liksom reta och kritisera. Sen liksom jag menar om man kollar på liksom liksom vissa delar av den politiska liksom spektrumet liksom att det här är typ the woke Star Wars bla bla bla. Och så sen också liksom att Star Wars i sig inte är lika liksom universalt älskat längre som det brukade vara.
För att... när har Star Wars varit universalt älskat?
Ja, okej.
Folk tycker om originaltrilogin, folk tycker inte om prequel-trilogin, folk tycker inte om sequel-trilogin. Majoriteten av spelen som har kommit ut i Star Wars är sådär.
Men nu tycker folk om prequel-trilogin. Liksom.
Ja, men det är bara de som växte upp med det tycker om det.
Precis. Så det går ju liksom... Alltså, jag är så jävla trött på all inflammatorisk diskurs kring Star Wars. Jag tyckte liksom, folk dansar på The Acolytes grav. Jag tyckte det var en rätt intressant serie som visserligen hade liksom flera avsnitt där inte jättemycket intressant hände, men på det stora hela så introducerade de en del riktigt coola grejer som jag liksom inte visste att jag ville att se. Och jag såg fram emot att se vart det skulle fortsätta och sen så lades det ner för att liksom det bara att gälla toxic flame war om den serien varenda vecka. Och nu dansar de på graven av den serien. Men så jag skulle inte säga liksom att Star Wars inte är lika universalt älskat som det var förut. Det har alltid varit sådär. Det är mer Star Wars i volym idag. Vi har mer serier, vi har liksom, alltså nu var det ett tag som vi fick en film, men det är serier och det är spel och det är liksom allting. Liksom att få ett Star Wars-spel idag känns kanske liksom inte lika spännande eller speciellt som det gjorde en gång i tiden.
Jag känner ju mig lite mätt på Star Wars och det hela började väl i mångt och mycket efter Rise of the Skywalker egentligen med tanke på vilken besvikelse den var. Och sedan så kom serier som inte jag personligen tyckte var så jättespännande på det stora hela.
Mm.
Och jag har sett första och andra säsongen av Mandalorian, men sen har jag liksom inte känt mig tillräckligt investerad eller intresserad för att se något av det andra. Däremot känner jag ju ändå kanske att trots att jag inte var så här jätteengagerad när Jedi Survivor till exempel kom ut, eller för den delen så dansade jag liksom inte rumpan av mig när Outlaws kom ut, så kände jag liksom ändå att med facit i hand så är jag ju väldigt glad att jag har spelat båda de spelen. För att jag tycker ju liksom att Star Wars Jedi Survivor gör det som första spelet gjorde bra, och dessutom gör de flera aspekter bättre.
Mm.
Och det här är ju liksom också ett annat exempel då med Star Wars Outlaws, där vi får någonting helt annat som vi liksom inte har sett tidigare. Så jag älskar ju att spela som en Jedi med liksom att man parerar skott med sin ljussabel till exempel. Det är ju superhäftigt, men det är ändå kul att se en annan kontext på något sätt. Något som är lite mer jordnära, något som är lite mer smutsigt.
Ja, och det är inte liksom bara massa fanservice, för jag tror inte jag har träffat en enda karaktär som jag redan känner till än. Men jag har liksom Jabba the Hutt är liksom en karaktär i universumet och man jobbar för hans kartell, men jag har liksom inte haft en liksom konversation med honom, så att det är lätt liksom att göra ett spel och bara liksom okej, här är Han Solo som ger dig ett uppdrag eller bla bla, men det förlitar sig inte på.
Du har inte Jabba the Hutt snabbnummer.
Nej, precis. Det förlitar sig inte på liksom lätt fanservice, vilket jag också uppskattar. Jag gillar Outlaws och det är liksom inte, det kommer inte vara på någon av våra liksom topplistor vid årets slut, men just nu är det ett väldigt trevligt low effort liksom äventyr, och jag ser fram emot att spela mer av det.
Jag har ju bara kört en halvtimme.
Ja.
Och första uppdraget är verkligen pisstråkigt.
Ja, återigen, liksom det tar ett tag innan det öppnar upp sig och liksom de här riktigt roliga aspekterna av spelet verkligen kommer till sin rätt. I början är det liksom...
Jag kan inte riktigt förstå att man kände liksom att det här är typ ett bra första uppdrag, genom att typ gå runt i den hela stan och samla scraps för att sälja.
Ja, det var svagt alltså. Det var en av de grejerna som jag sa till dig först av allt. Här har jag gått igenom stan och ser fram emot att kicka igång det här äventyret, och så måste jag sälja bråte helt plötsligt. Vad är det för sätt?
Alltså det hade nästan varit liksom så här, kunde de inte ha börjat typ med heisten och haft ett explosivt första uppdrag?
Jo,
alltså det är en liten detalj egentligen, men samtidigt så kände jag verkligen så här att okej, så nu ska jag gå runt och försöka hitta massa delar här som jag kan sälja. Och så pratade jag med Niklas Sinton i och med att han recenserade samtidigt. Han bara, va? Jag gick ju och kollade varenda vrå innan. Ja, men jag är inte sån. Jag ville bara komma igång med berättelsen. Och så var jag tvungen att liksom gå och samla de här små bitarna i soptunnor och grejer.
Jag hade ju allting jag behövde vid den punkten redan. Så att jag behövde liksom inte gå tillbaka och samla grejer.
Ja, du är Niklas i det här scenariot.
Vad hade du gjort? Jag gick ju typ direkt till Waypoint. Jag bara, hit jag ska.
Jag märkte tidigt att man kan liksom be Nix att liksom fixtjuva folk.
Aha.
Så jag liksom varenda människa jag kunde fixtjuva det.
Jag tryckte ner vänsterspaken och bara kutade dit jag skulle. Ja. Sån är jag.
Herregud.
Pang på rödbetan.
Men Astrobot har du spelat mer av?
Ja, precis. En anledning till att jag inte har spelat Star Wars är för att jag har spelat Astrobot, och det är också anledningen till att det här inte släpps en vanlig onsdag, utan vi släpps på torsdag eftermiddag istället. För att embarget borde ha gått ut för, ja, vad blir det nu, en timme sen vi började spela in då. Eller en timme sen vi
släpptes.
Så jag spelar Astrobot istället. Vilket är då
ett av de hetaste spelen på hösten för vissa.
Ja, ett av de få PlayStation 5-exklusiva spelen också. Jag tror att det finns enbart typ 25 spel som är exklusiva till PlayStation 5 sen maskinen kom. Vilket är rätt så lite.
Alltså som bara finns på PS5.
Yes.
Ja, alltså, det är ju så det är nu liksom.
Jo, jag vet, men det är liksom, när jag såg den siffran, 25 kanske till lite många, men när jag såg den siffran, jag bara, wow. Liksom så att det här är typ en av de första generationerna där du verkligen inte hade behövt köpa de här konsolerna. Men i alla fall, jag har spelat Astrobot. Ett av höstens liksom hetaste spel ska jag nästan säga. Och vilket egentligen, det är ju, det är också det första stora spelet med Astrobot i huvudrollen sen PlayStation VR 1-spelet som kom. Som var Astrobot's Rescue Mission.
Mm, för det som annars kom till PS5, vilket jag antar är det som flest har spelat såklart.
Astro's Playroom.
Ja, var ju bara typ en teknikdemo liksom. Och liksom ett så här fun sätt att liksom, ett får känna liksom lite på vad är möjligt med kontroll, nya kontrollen. Och liksom lite så här PlayStation-historia för att millennials är den mest köpstarka gruppen och de gillar bara saker som de tyckte om när de var barn.
Typ. Ett gratis, svinbra spel.
Ja, men det var ju ett väldigt kul liksom spel att köpa, eller köpa, ett väldigt kul spel att spela när maskinen var ny.
Mm.
Och sen dess har ju liksom folk varit så här, men när kommer liksom, när får vi liksom ett full stort Astrobot-spel?
För att när det liksom får jag så himla... åka mer skridskor som Astro?
Ja, för det är ju inte som att den här typen av spel är ju inte vanliga längre. Det är liksom inte 2002 när typ var och varannat spel var en action-platformer. Nej. Utan det är liksom, nu är det massa annat. Och det här är ju liksom ett plattformsspel. Så att har man spelat Astro's Playroom så vet man precis vad det här är. För att det här är det. Fast större. Och fler banor.
Ja, vem är gulligast, Nix eller Astro?
Astrobot, självklart.
Astrobot. Alltså jag tycker Astrobot är en...
Jag älskar Astrobot. Alltså typ, när jag spelade Astrobot's Rescue Mission och såg liksom Astrobot såg ut, jag bara, jag måste ha en sån figur i hyllan. Och sen släppte de en sån här Nendoroid, tror jag som heter, med Astrobot. Så att, och de släpptes bara i Japan, så jag bokade en via PlayAsia så jag kunde få en.
Jag kommer komma hem en dag så kommer Jimmy dra isär skjortan så han tatuerat in Astro på bröstkorgen i ett litet hjärta.
Ja, fast Astrobot har ju faktiskt, man kan göra så att Astrobots ögon blir som två hjärtan. Så, att,
så då är det tre hjärtan helt plötsligt. Mm-hmm.
Jag fattar, det är jag inte riktigt med på, för mig, jag tycker att det är ett väldigt trevligt spel med kul liksom, alltså speldesign så sätt, så tycker jag att det är inte estetiskt. Alltså, Astrobot är liksom det mest generiska.
Nej, jag älskar ju Astrobot.
Fast hans rumpvicksdans är ju otroligt
bra. Jag tror det är det som gör det, liksom, att hur de har fått, hur uttrycksfylld de har fått de här liksom, bottarna att vara. Liksom just det här med danserna och liksom typ. Och speciellt om man har spelat Astrobots Rescue Mission, för att då är ju, du styr ju Astrobot, men du är ju liksom inte, så att om man tittar på liksom de två spelen till PS5 nu, så då är du ju liksom, du styr Astrobot. Medans i Rescue Mission så var du faktiskt en fysisk person i samma värld som Astrobot som du styr runt.
Mm.
För att han var väldigt, alltså det, eller roboten var ju väldigt mycket så här, tittade på, liksom höll hela tiden koll på vart spelaren var någonstans och typ så här, gjorde tummen upp och liksom sådana grejer som man interagerar med Astrobot på ett annat sätt. Och jag tror att det var den kopplingen som gjorde att jag var så, åh, du vet.
Mm.
Så att jag gillar Astrobot väldigt mycket och jag tycker liksom det är superskärmigt och det är just det här med typ att ja, men de har ju knutit an Astrobot liksom till tv-spelshistoria, det med att det finns liksom olika dräkter och sånt och man kan hitta andra Astrobot som ser ut som andra karaktärer och även om man har gjort så tidigare liksom i PlayStation's historia som med Little Big Planet med Sackboy. Jag tycker ju att liksom man tittar på Astrobot och jämför liksom med Sackboy som förrör egentligen Sackboy liksom. Jag tycker att det är en helt briljant grej, men jag tycker att så fort typ Astrobot ska klä sig ut i andra spelkaraktärer så tycker jag att det ser bättre ut än liksom de tygtraserna som Sackboy får på sig när han liksom sätter på sig. Ja, men precis. Så det finns massa olika grejer. Och det här är ju mer som ett traditionellt liksom, plattformsäventyr, så du har ju typ fem olika världar med x antal banor och gömda banor och så. Och banorna i dessa världar är ju linjära plattformsbanor med liksom typ vissa öppna områden. Så vissa banor kan det vara så att okej, men nu har du typ, här är du en typ stor glaskupa med vatten och du ska liksom simma runt här och liksom typ hitta grejer. Medan i annat fall så är det liksom, här du springer från A till B och sen är du klar. Och under gången så ska man liksom då leta upp de här olika bottarna då. För att det är det som låser upp bossbanorna. Så att det finns typ 7 bottar per bana att hitta. Vissa av dem är så här generiska astrobottar och vissa har då kläder från andra spelserier. Och jag säger andra spelserier, inte bara PlayStation-spelserier, utan det här är alltså från spelserier som har betytt någonting för PlayStation överlag. Så att det är inte bara exklusiva titlar, utan det, liksom, det dyker upp alla möjliga karaktärer. Och det är en charm är liksom att hitta dem, så att det liksom inte spoilar vilka det är, men så det, liksom, det gör ju det också rätt så kul. Och just med att alla inte de här specialkaraktärerna också gör att det är alltid lite speciellt när man liksom hittar liksom typ, ja, men typ Nathan Drake liksom, och så här, vad hade han på med typ. Så att det är väldigt kul. Och, på de, och sen så de här banorna så har du ju också olika förmågor såklart. Du, det, är inte som att, det är inte som i Super Mario liksom, att du kan hitta en isblomma och här kan du hitta en eldblomma och sen kan du få superstjärnor och sånt, utan oftast är det kanske en förmåga som är kopplad till en bana. Och vissa känner man igen från tidigare spel och andra är liksom helt nya. Och de används ofta på, de flesta av dem används på flera olika sätt, så att även om du kommer liksom till en bana senare som använder samma förmåga som du redan har använt, så kan du också ge dig på att det liksom finns ett nytt sätt att använda den här grejen på, även om det i princip är samma sak, men det kan vara något banelement som gör att det liksom ändras på det sättet du ser på den till exempel. Vilket är väldigt kul, så att det gör att det händer väldigt mycket på banan hela tiden också, att du liksom, man är inte bara säger att ah. Sen när vi pratar typ om open world-spel så är det så att ah, det här är fiendeläge nummer 20. Det kommer inte skilja sig speciellt mycket från fiendeläge nummer 5. Medan här blir det verkligen så, banan ändras här, oj nu händer det här, shit, banan ändrar form igen. Och så att på det sättet så är det liksom mer likt liksom Nintendo leker ibland med Mario. Liksom att du kan inte alltid, du vet inte riktigt vad du ger dig in på alltid. Speciellt typ i Super Mario Wonder, där var det verkligen så när man hittar den här Wonder-stjärnan. Man bara, vad händer nu, gud vad kul liksom. Så lite på samma sätt kan det vara här. Vilket gör att det är liksom väldigt lätt att tycka om att spela. Sen är ju inte Astrobot lika, har ju inte lika många liksom rörelser och så som Mario har. Så du har ju inte liksom alls samma typ av att liksom kunna uttrycka dig själv i hur du spelar. Liksom, du kan hoppa, du kan slå och sen har du dina jävla laserskjutare så du kan hovra med ett tag.
Mm.
Plus den förmågan som kanske finns på den banan. Det är inte alla banor som du använder olika förmågor på heller. Vilket gör liksom att det är inte, det är liksom mer begränsat. Det är inte som att du spelar om en bana, så bara, hur kan jag lösa det här den här gången? Kan jag hoppa upp här istället och så? Som i Mario. Liksom. I Mario är det väldigt mycket så att ah, men om jag hoppar så här, kastar hatten dit och sen så då kan jag liksom komma upp på det här sättet. Och det trodde jag inte att jag kunde göra. Men så känner jag liksom inte riktigt Astrobotten med. Utan det är liksom mer så här att springa igenom banorna. De här bottarna och sånt finns utströsslade. Så det gör att du liksom vill också undersöka varje liksom vrå av dem. Och de är inte tillräckligt stora heller för att det ska kännas jobbigt. Utan det är liksom, det går mer bra med flowet helt enkelt. Och sen har du då din hubbvärld där liksom alla bottar du har samlat samlas. Och så finns det grejer där du kan låsa upp beroende på hur många bottar du har. Så hittar du pusselbitar som låser upp nya grejer och sen kan du köpa. Det finns ju det här typ gacha-systemet här också, där så att du får de här presentkulorna som låser upp nya grejer i den världen du är i. Eller ja, i liksom crash site då, för att du har ju kraschat med din PS5 och det är liksom de delarna du ska leta efter. Vilket gör att karaktärerna hittar på nya grejer, vilket är väldigt kul och det liksom kopplar an till deras spelserie och sånt, och så kan du hitta eller olika bottar som kanske inte limmar så bra med varandra och lite så att det är liksom väldigt charmigt och det är liksom en rolig historielektion på det sättet. Om du känner till liksom karaktärerna, för det är inte som att du har, man jämför typ med Nintendo Super Smash Bros. Liksom där har du liksom, här är vår hela encyklopedia med vad de här karaktärerna är från, vilket spel var det första de syntes i. Här har du hela soundtracket för deras spel, typ här är det inte så, utan när du hittar en bot från en annan spelserie, då står det inte ens vad det är för något, utan det är typ att, det här är typ den här äventyraren, haha, wink wink, typ. Och man bara, jag känner igen honom, så att det är liksom inte det, men om jag inte känner igen karaktären, då blir man så här, jag undrar vem det är, typ. Så att det finns ju både liksom nya välkända karaktärer, så finns det ju mer obskyra karaktärer som, har du varit med PlayStation sedan liksom start och spelat mycket, så kommer du förmodligen känna igen honom. Så att det är lite så. Gillar det väldigt mycket. Inte jätteutmanande heller, men liksom typ bossar och sånt kan vara rätt så roliga, för att det är inte det här typ vanliga, alltså träffa den tre gånger samma sak och så är det slut, utan bossarna liksom utvecklas också och liksom det händer lite galna grejer och så att det är ett väldigt väldigt bra spel.
Vad roligt.
Ja, så jag tog platinum.
Mm.
Så att det är liksom, jag var så här, fuck yeah, det ska jag göra. Så att, och det tog mig 8 timmar och så eftertexterna, och då hade jag försökt liksom rensa upp så mycket som möjligt under tidens gång. Och sen tog det ytterligare 7 timmar och bara putsa upp allting. Liksom.
Hur knöligt är det?
Det ser ju väldigt mycket, förlåt Oliver, ta det. Nej, först.
Jag skulle bara fråga, hur knöligt är det liksom att gå tillbaka och plocka sånt som du har missat? Liksom? Alltså, om man kollar en guide.
Och... Ja, du behöver inte ens kolla en guide, du kan betala 200 mynt. För att köpa en robotfågel som kommer börja typ, som har en radar, vilket gör att när du hamnar nära en hemlighet så börjar den tjuta.
Och de är inte så här liksom jättegömda att du måste, oh, jag måste slå på den här knappen på andra sidan banan för att liksom...
Nej.
Nej, okej.
Okay. Det kan vara för att man åker ju varje bana, de flesta banorna så åker du liksom in på din DualSense som ett skepp.
Mm.
Och där kan du styra. Och ibland så kan det vara någon pusselbit som är där och den kommer du inte få utslag på radarn på. För att då har du redan gått förbi det partiet så att säga.
Okay,
men det är liksom, det är inte så ofta, det är inte jobbigt att liksom
det,
rensa.
Det är simpelt att gå tillbaka?
Ja, det tycker jag. Det är liksom inga problem. Och eftersom du ser ju också typ, för de liksom, du ser ju bottarna i ordning. Så att där du liksom, har du missat en bott så kommer du se liksom vilken ordning den botten ska vara någonstans. Så kan du också avgöra liksom, okej, men det här är en bit in på banan eller är det första botten då bak, det här kommer vara ganska tidigt.
Ja, okay.
Så att det är väldigt underlättande där på det sättet. Och då vet man också att när du spelar banor så ser du också vad du missar. För hittar du liksom typ nästa pusselbit och det är den i mitten, då vet du att du har missat den första.
Ja, okej. Ja.
Så att det är väldigt, väldigt... Vad skulle du fråga?
Nej, jag skulle inte fråga något. Jag skulle bara säga att jag ser väldigt mycket fram emot att spela det. Däremot så tycker jag att det var en ganska så saftig prislapp. Alltså som sagt, jag vill absolut inte förringa arbetet med det här spelet liksom, för att jag vet hur mycket jag uppskattade liksom bara den här demon till PlayStation 5 som vi liksom fick med gratis, och det var ett jätteroligt spel och det visade väldigt bra vad PlayStation har att erbjuda liksom den här generationen. Men det känns ändå som en väldigt stor prislapp.
Ja, det kostar 729 tror jag. På PlayStation.
Ja, jag köpte Star Wars Outlaws för typ 900.
Ja,
ja absolut. Alltså...
Så det, ja... Star Wars Outlaws kostar 879, så det är liksom så här, usch.
Nu ska jag vara den som är den, men om det nu inte hade varit så att jag hade fått det som recensionsuppdrag så hade jag nog väntat med att köpa Star Wars Outlaws. Så är det ju med en del spel. Vissa spel kan ju se väldigt intressanta ut och man är nyfiken på dem, men samtidigt känner man så här att okej, det finns annat som jag hellre vill spela kanske för stunden. För egen del, precis som jag sa tidigare, jag har fortfarande lite kvar av Outlaws, men jag tycker så mycket mer om SteamWorld Heist 2 till exempel. Och det är ett spel som jag liksom avbröt för att spela Outlaws. Då vill jag gärna bli klar med det. Och jag vill typ mer eller mindre maxa det. Kanske inte ta platinum för det kanske är lite väl svårt. Men i alla fall få alla stjärnor på alla banor och sånt.
Mm. Ja, alltså så här. Jag vet inte hur jag ska ställa mig liksom till prislappen. Jag hade liksom... Hade det kostat typ 600 spänn så hade jag sagt, ja, fine liksom. Men när det börjar bli så här börjar närma sig liksom 800 spänn för spel, då är det lite så här, ja. Men det är så här, jag tycker Astrobot är jättebra. Men eftersom jag inte har köpt spelet heller, jag fick ju en recensionskod, så kan jag liksom heller inte bara säga så här, ja, men det är klart du kan spendera de pengarna för att jag själv inte spenderat dem. Men jag tycker att det är bra. Alltså det är ju ett, det är ju inget litet, alltså det tog 15 timmar för mig att göra allt. Det jag saknar dock, det finns inget speedrun-läge liksom, för det fanns ju det i Astro's Playroom.
Väldigt roligt.
Så fanns det så att man kunde liksom tävla mot ens kompisars tider snabbast. På banan. Ja. Precis, vilket var väldigt kul tills Stefan började slå rekorden, då var det inte lika roligt längre. Och det är så man förlorar alla sina kompisar. Och det trodde jag faktiskt att de skulle ha här också, med tanke på att det är fler banor, att man ska finnas någon form av typ time trial eller någonting sånt, och det finns det inte. Så det finns liksom inget sätt att spela med sina kompisar på det sättet. Och det är kanske ingen stor grej, men jag tyckte att det var en sån himla snygg liksom extra grej i Astros Playroom.
Stefan kommer nog inte gilla att spelet saknar ett sätt för honom att överglänsa alla på. men
så det är väl det då. Som jag tycker är lite synd att det inte finns där. Men annars så det är väldigt bra. Och varje värld har också en bana som är liksom inspirerad av en känd spelserie. Som gör liksom att ja, men man får spela som den karaktären, typ har någon förmåga från det spelet, och sen så liksom hör man typ någon så här Astrobot-version av soundtracket och liksom
100 spänn på att det finns en typ Midgard Ragnarok bana.
Jag tänker inte säga någonting.
Nej, jag vill inte att du ska säga
för folk att upptäcka det själv. Men det är liksom så att så hör man musiken och man bara, det här känns lite weird, du vet, för att det är liksom typ upptempo och så.
Jag vill höra God of War-temat bara, fast med Astro-rösten
så det är väldigt kul. Jag tycker att de banorna kunde ha varit var lite fler, bara för att det var liksom skoj, men det finns typ fem då. Och det är liksom inte helt... Alltså det är liksom två av banorna känner så här, ah, men det här är liksom så här callback, och sen så de andra tre känns väldigt givna.
Stefan fick rätta på sin Fantasy Critic.
Adam
menar jag. Ja.
Typ Stefan. Han tog sig in i våran som Fantasy Critic-liga även om han inte ens var inbjuden.
Han snodde spelet från Adam.
Exakt. Tror du att det här kommer ge honom... Kommer det här vara hans första Break 90?
Oj, det här är jättesvårt att säga. Jag skulle säga, alltså, skulle jag bara få säga själv, nej. Jag skulle inte sätta över 90 på det här om jag satte betyg. Jag tycker det är jättebra, men liksom någonstans höga 85 och lite uppåt kanske. Någonstans där tror jag skulle sätta det.
Han har ju Age of Mythology Retold och det ligger på 83 just nu och det är hans högsta.
Jag skulle gissa på att Astrobot hamnar högre än det.
Okej, så Astrobot blir hans liksom bäst presterande.
Ja, men jag skulle bli förvånad om det går över 90. Det skulle jag känna, det här kommer att låta fånigt, men det skulle kännas lite så att då ser man lite mellan fingrarna och vill att det ska vara bättre än det är.
Ja, men det skulle jag säga om Final Fantasy Rebirth, men det är alltså...
Ja, men alltså Final Fantasy Rebirth hamnar absolut där, att folk... För att det spelet är inte så bra som det fick betyg på. Tycker inte jag, men såklart betyg är subjektivt och sånt, men jag känner, alltså jag har läst många recensioner av det också, jag känner liksom att det har fått brownie points för att det är Final Fantasy 7.
Jag tyckte att det spelet var mycket bättre i början, men mot slutet så dalade det lite granna, och... Det är ett sånt spel som, trots att jag gillar det, jag tycker att det är ett jättebra spel. Ju mer jag tänker på det, desto mindre gillar jag det. Det är precis som jag har pratat om tidigare med Rise of the Ronin, att det hade lite motsatt effekt. Och jag tror liksom att det är bara för att jag kände att jag på det stora hela brydde mig mer om spelet, bara för att jag blev så investerad i det när jag liksom gick min resa. Att romantisera en karaktär.
Det suraste jag blev i vår Fantasy Critic-liga är att Sandland hamnar över 70. För det spelet har ingen plats att vara över 70. Jag hade satt en femma på Sandland och då är jag ganska snäll. Men det är liksom så här, och speciellt när Concord dessutom var så mycket mer kritiserat.
Alltså Sandland såg otroligt tråkigt.
Ja, Sandland var inte kul att spela. Alltså det var verkligen så här att det här är inte okej, tänkte jag säga, men alltså det är liksom så att nej, Sandland var inte liksom över 70. Jag är helt förvånad över att det ligger där det ligger.
Ja, så man vet inte.
Nej, man vet inte. Men jag tror definitivt att Astrobot kommer ligga på 85 plus. Men jag tror inte det går över 90. Även om det kommer få mycket 9 och 10 tror jag, av vissa. Och sen kommer det få lite mindre av andra. Men det är ett bra plattformsspel och det är liksom bara så skönt att spela den här typen av spel dessutom som inte är så vanliga.
Ja, så nej, det är den poängen vi tog förut, liksom att det fanns en gång tiden då den här typen av spel hade varit typ som action open world spel är idag, liksom att det är typ vad alla gjorde, var actionplattformare.
Ja, men så här, Ratchet & Clank, Jack and Daxter, Prince of Persia var ju typ en actionplattformer.
Och det var liksom de stora, det fanns ju alla liksom, ja. Så hur många liksom sådana som ingen liksom kommer ihåg idag, men och idag är man svältfödd på det, så att det kommer helt rätt i tiden.
Ja, för det är också så intressant hur, och det är också ett plus liksom med Astrobot, att det här är faktiskt ett spel som inte är liksom för vuxna på det sättet, även om det är såklart det är så här millennial nostalgin som bara dryper om hela spelet, men det är ett spel som barn kan spela.
Men det är ju väldigt skönt att ha lite sådana spel då och då som är bara lekfulla och fartfyllda. Och jag har ju spelat lite Vampire Survivors sedan det släpptes på PlayStation förra veckan. Och det är väldigt skönt att ha något sådant spel där man liksom inte behöver tänka så jättemycket utan bara kan göra och ha väldigt roligt. Mm. Även att naturligtvis Astrobot, där har man liksom mycket mer att göra, och i Vampire Survivors så använder man liksom bara vänstersticken. Men jag tycker ändå liksom att det fyller någon form av avslappnande funktion på det sättet.
Mm. Ja, men inte så här typ gravallvarligt. Alltså jag undrar, hur är, i och för sig, alla barn spelar Fortnite idag typ. Det finns massa gratis spel, du behöver liksom inte köpa spel. Men när vi var små så kändes det ändå som att majoriteten av alla spel som släpptes var liksom för vår åldersgrupp. Liksom typ Peggy 12. Känner jag.
Mm.
Liksom det var ovanligt typ att kunna, alltså jag kommer ihåg mitt första 18 plus spel, det var så här Sagan om de två tornen. För att det var lite blod i det. Och idag så är ju typ majoriteten av alla storspel som släpps är ju liksom för äldre. Liksom man kan tänka typ när Jak and Daxter 2 kom, så var ju säkert det ett av de största spelen den hösten. Och det är en jävla skillnad på typ Jak and Daxter 2 och The Last of Us 2.
Det får man väl ändå säga.
Ja, det... Ja.
Så att, ja. Men ja, det var det. Oliver, du har väl förberett quiz för oss?
Det har jag.
Quizdags.
Då har det blivit dags för quiz.
Och med tanke på att jag har spelat en andra runda av Jedi Survivor, jag har tagit alla achievements i Star Wars Episode 1 Racer och börjat Outlast, så blir det tre Star Wars-frågor den här veckan.
Aj, aj, aj.
Okej. Då ska vi se. För många kliar nog Star Wars Outlaws den klåda som lämnades hos oss efter nedläggningen av Star Wars 1313, som utannonserades med ett väldigt spännande, med en väldigt spännande visning på E3 2012. 2012, ja, jävlar, 12 år sedan. I spelet var det tänkt att vi skulle få ta oss an en namnlös prisjägare som sedan blir dödad av Boba Fett, som vi skulle kontrollera resten av berättelsen. Det utspelar sig på Coruscants subnivå 1313, där undervärldens värsta drägg härjade vilt. På George Lucas förslag skulle spelet knytas an med en ambitiös live-action-serie. Detta var pre-Disney-köpet då. Som också lades ner på grund av stram budget. Vad hette denna serie? En live-action-serie knuten till spelet lades också ner precis som spelet gjorde. Vad heter serien? Är det Star Wars Underworld? Är det Star Wars Dawn of Crimson? Eller Star Wars Assault on 1313?
Gud, jag har inget minne här. Jag tror det är A dock.
Jag tror att det är B, i och med att du sa A.
Okej.
Okay. Nej, men alltså... Jag kommer inte ihåg om Oliver sa 1, kryss, 2 eller 1, 2, 3.
Jag kommer ihåg hur det skulle... Så Jimmy, du säger att det heter Underworld. Star Wars Underworld och ja. Amanda, du säger Dawn of Crimson.
Ja.
Jimmy har rätt. Det är Star Wars Underworld.
Jag har ingen koll på det här.
Jag kände att Crimson Dawn kändes lite överambitiös titel.
Och
jag kände
att Dawn of Crimson.
Dawn of Crimson. Ja, jag kände att det känns som en lite konstig grej. Och sen så Assault on 1313 tänkte jag, så hårt kopplat mot spelet där.
De andra två har jag helt hittat på själv. Nu ska vi se, Jimmy 1.
Det märks.
Börjar han igen. Drygobert.
I Star Wars Unleashed får vi axla rollen som Darth Vaders superhemliga lärling Starkiller och följa med på hans resa från ofrivillig Sith till I Shit You Not, grundaren och ledaren för den rebellallians som vi får följa i originaltrilogin. Starkillers namn är en referens till namnet som Luke Skywalker hade från början, Luke Starkiller. Fun fact, Luke hette Starkiller ett par månader in i filmens produktion, men Lucas kände att namnet Starkiller kunde ha fått folk att tänka på Charles Manson och mordet på skådespelerskan Sharon Tate på 60-talet. Så de bytte till Skywalker, vilket jag tyckte var bra val. Men om Lucas själv hade fått välja hade spelets protagonist fått heta något annat. Han gav två förslag på namn till utvecklingsteamet. Vilket av dessa har jag själv hittat på? Så två av de här är riktiga förslag som han gav, och ett av dem har jag hittat på. Var det Darth Insanius? Var det Darth Insanius, Darth Murderem eller Darth Icky?
Alla är ju lika dåliga.
Jag vet.
Riktigt.
Insanius, Murdius.
Nej, Murderem. Alltså, Murderem. Fast i ett ord. Så typ murder them, fast Murderem.
Murderem.
Eller Icky.
Insanius Icky.
Jag tror att det är alternativ två den här gången i alla fall.
Jag tror också det är alternativ två. Murderem har du hittat på.
Det har jag hittat på.
Jag tänkte att
fast av dem
om
som
de
var...
inte ville ha så mycket så här referenser till mord och liknande så kanske de borde ha avlägsnat det i så fall. Plus att de andra två hade namn på i.
Mm, men sen måste jag också säga så här. Insanius är fruktansvärt dåligt.
Det låter en dålig skurk i Ratchet & Clank.
Fast samtidigt så vill han kalla Luke Skywalker för Starkiller, vilket också inte heller är så bra.
Så här,
inte hundra, nej.
Alltså när teamet hörde hans förslag och insåg att han var allvarlig så följdes det av en väldigt obekväm tystnad och sen bara prompt ett byte av samtalsämne. Han bara,
Insanius.
I have a suggestion. Darth Insanius.
Jag hade gärna velat liksom veta så här, okay, vad är anledningen till Darth Insanius? Varför makes it sense? Liksom?
Men vi har också han kom på namnet Darth Sidious. Så här, alltså Insidious, Sidious. Han har bara tagit bort men, liksom två bokstäver från ordet.
Fast det är fortfarande bättre än Insanius.
Jo, det är det. Och Icky.
He's in Spain without the P.
Ja, han kanske skulle heta Darth Sanius.
Tänk så här, liksom, du har typ en enormt kraftfull Sith-lärling som lyckas med bara kraften dra ner en stjärnkryssare. En sån här Star Destroyer. Från luften. Ja. Och han heter Darth Icky. Alltså I-C-K-Y. Liksom Icky.
Men det är så han liksom, det är så han fått alla sen. Så att den liksom underskattar honom på grund av hans namn. Men Insanius.
Alltså, ja. Han hade många väldigt roliga idéer för saker och ting. Okej. Okay. År 2017 kom EA ut med Star Wars Battlefront 2, en gemensam insats av studios DICE, Motive och Criterion, där en stor marknadsföringsspelare var att det var första spelet av denna typ att innehålla material från alla tre trilogier. Här kan du spela online-matcher där karaktärer som Luke Skywalker, Vader, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Count Dooku, Rey, Kylo Ren, Leia Organa, Finn och Lando Calrissian. Alla kunde dela samma utrymme. Vilken av dessa mer obskyra hero slash villain karaktärer dök inte upp som spelbar i någon form? Är det BB-9E? Är det Dengar? Eller Tally Lintra? Och ni vet inte vem någon av de här tre är.
Nej. Känner jag lite så att det var den första låter lite. Dengar känner jag namnet på, känns det som.
Jag recenserar ju det här spelet då.
Jag har ju spelat.
Kommer inte ihåg.
Men kan vissa komma som typ DLC efteråt?
Det kan hända, det har inte jag koll på dock, men det kan absolut hända. Okay. Eller en av dem är definitivt något som kom efter release, men
okej, okay, så den första är
BB-9E.
Ja, det känns som en ond BB-8. Två är Dengar. Det känns som en så här klassisk karaktär som typ riktiga supernördar kommer ihåg. Mm. De bara, ah, Dengar. Och man bara, ja.
Låter som en Pokémon.
Och sen den tredje är
Tally Lindra.
Fan.
Så vilken av de här dök inte upp som spelbar karaktär i Battlefront 2?
Jag säger
BB-9E, Dengar eller Tally Lindra.
Eller Dr. Dre.
B. jag säger fan, BB-9.
Postkålsmiljonär. BB-9,
kunde man spela som någon typ droid i Battlefront 2? Det känns som att det borde. Eller så är typ BB-9E typ någon fiende av någon slag. Lindra, det känns som någon konstig typ. Ja, men jag säger A.
Jag också.
Och ni har båda fel. BB-9E är spelbar i Battlefront 2. Det är den resistance-versionen av BB-8. Och båda,
rumptroll.
Båda är hero-karaktärer i spelet.
Och jag bara, det är en ond BB-8.
Ja, men det är precis vad det är. Han är svart.
That's racist, man.
Ja, det är lätt. Men han är faktiskt...
Bokstavligen.
Han är Darth Vader-formad. Eller färgad. Tally Lindra är en resistance pilot och hon dyker upp som en av de spelbara hero-skeppen. Dengar var visserligen med i 2016s första, DICE första Battlefront, men han var inte med i uppföljaren, så Dengar är rätt för.
Det var därför jag kände det av.
Sablar.
Ja, men två av tre ändå, okej. Okay. Leder jag nu igen?
Ja, ska vi
måste
se.
Måste du hålla på?
Amanda 25.
Men jag leder ju inte i Fantasy Critic längre, så att jag måste ju glädjas någonstans.
Men gör det då?
Amanda 25, Jimmy. Nej, jag har råkat ge dina poäng till mig. Det ska jag inte gjort.
Ja, det är därför du har så höga poäng.
nu jag såg mitt fel. Amanda 25, Oliver 31 och Jimmy 33. Adam med 6, Stefan med 3 och Douglas med 1. Varför fick han 1? Jo, för att han fick en Destiny-fråga. Ja, just det.
Ja, just det, som han svarade rätt på lilla
svinet. Okej, det var det.
Ja, ja, jag ska väl avsluta här då. Man känner sig helt off så här på en torsdag. Det är inte torsdag idag, men vi släpps på en torsdag. Det är helt weird.
Jag känner mig off ändå, tycker jag. Alltså, man kunde se en ungefär 173 centimeter lång skepnad röra sig genom Alingsås strax efter 4-tiden, krampaktigt hållandes en ny anteckningsbok, och om man kom tillräckligt nära kunde man se en viss hålögdhet efter att ha varit första dagen på högskolan och helt slö i bollen.
Jag tyckte du sa 143 centimeter först. Jag bara, vem
ja,
är
precis,
det?
Jag har krympt lite.
Vi slängde in i torktumlan. Men ni hittar oss på svesat.com, och där finns också länkar till det här ställen det finns. Vi kommenterar gärna på Spotify, för det funkar nu, även om jag för några veckor sedan sa att de har tagit bort den funktionen. Den var borta ett tag, men nu är den tillbaka. Maila till oss på kontakt@svesat.com eller skriv på våra sociala medier. Kan ni också göra. Som på Instagram till exempel, där vi fick en kommentar i veckan från Sammy som skrev angående det här med att man trycker på R-stickan i Star Wars Outlaws, vilket känns konstigt. Så sa han det, att han har en DualSense Edge och tänker att han mappar R-trycket till den här bakpaddlarna. Och det kan man göra.
Det tycker jag att du gör rätt i. För att det är en jättekonstig sak.
Jag är faktiskt inte märkt att man trycker så mycket på stickan. Men i vanliga fall så släpps vi på onsdagar. Så varje onsdag så håll utkik i er podcastspelare, så kan ni lyssna på oss. Så hörs vi igen om en vecka.
Hej då.
Puss i ömskan.